Japp, här startar Ring P1. Thomas Tengby heter jag, leder och fördelar arbetet. Vi har en sluss som sitter och tar emot samtalen. Och vi ska tillsammans med er, vilka av er det nu blir som ringer in till vår sluss, ska vi göra ett program som ska handla om någonting som vi inte vet så mycket om just nu. Utan det påverkar ju ni då. Ja, ni förstår hur det går till, antar jag. Vi har ett telefonnummer till slussen, 020 22 10 10. Viktigt i det här programmet. Det är den vägen vi tar in samtalen. 020 22 10 10. Är det någon där ute som känner sig manad att kommentera räntebeskedet? Själv vet jag inte vad jag skulle säga i sammanhanget. Men så är det välkommet. Vi börjar med ett samtal från Upplandsbro och Staffan Sjöström. Och du vill prata om politikers förmåner, har jag förstått.
Ja, hejsan. Hej. Det är en ära att få vara med P1. Den kanalen är ett levande universitet.
Ja, vad bra.
Och få tala med matkreatören Thomas Tengby. Jag har nyss druckit kaffe och äter en mesesmörsmacka och du måste göra program om mesesmör.
Okay.
Men nu övergår vi till det jag hade.
Yep.
Det är så här att när jag flyttade till Stockholm, det här är 75, och Täby, då åkte jag från Täby till Stockholm, hade ett ärende. Och det var inte tunnelbana på den tiden, man åkte buss, inte Rådmansgatan. Och då såg jag, det var väl om det var någon valår 76, då såg jag, de hade skrivit på en vägg som jag kommer ihåg än idag. Ja. Det såg så här: hur det än går i valet så är det en sak man säga kan. Vi förlorade, politikerna vann.
Okay,
ja. Och då har vi delvis ett exempel nu då på hur... Ja, de har radat upp på nyheterna hur politiker utnyttjar sin ställning och position. Men jag vill inte bara skriva alla över dem, för att jag har en massa brister. Vi kan alla drabbas av frestelser. Och de har ju gjort fel. De utnyttjar sin position, köpt tomter för mycket och gynnat. Och det typexemplet är den här Batra då, som har mycket rolig man. När hon var landshövding i Stockholm och satt upp en lapp på ett jobb som hade 90 000 i månadslön och som hon redan hade utsett en kompis till. Då.
Ja.
Det var ju... Men vi kan aldrig göra våra misstag. Men risken med det här är, det är helt klart att man utnyttjar sin ställning och fördel då. Och här, köpt tomter som alldeles
för, ja, det du hänvisar till är Ekots grävare som har släppt
grävare till exempel. Ja. Men risken är att man får inte förakta alla politiker, utan vi behöver alla på något vis engagera oss egentligen i politik. Det bör jag göra. Jag har nästan dåligt samvete för det. För att om man engagerar sig i kommunalpolitiken oavsett vilket parti, det är den stora massan med. Och sen om man på högre nivå, så har vi sett nu på jordklotet hur starka enskilda personer har diktaturfasoner. Mm. Han är ryssen och jag.
Men du tycker att det är viktigt att vi inte hamnar i ett allmänt politikerförakt?
Nej, för att de är ofta väldigt duktiga. Jag brukar säga, jag brukar vara med lite grann i något som heter Radio Haninge, men jag håller på Sverige så. Och då har de ibland utsändning från kommunalpolitikernas sammanträde i Haninge, och de är väldigt duktiga människor oavsett vilket parti, de är väldigt välformulerade och pålästa. Ja. Så att just att vara en sån här kommunpolitiker, det är ett krävande uppdrag, och man måste beundra och ha respekt för sådana människor som går in i kommunalpolitiken. Sen att det ser överträdelse, det,
ja, men jag tänker att när det är bra att det uppmärksammar sådana här saker och att det blir diskussion om det, och men vad krävs för att vi inte ska hamna i ett allmänt förakt mot politiker? Vad tror du behöver hända efter de här avslöjandena för att vi ska känna ett förtroende?
Ja, det är ju bara några stycken, men det blåses ju upp. Och det har ju radion, Sveriges Radio och journalisterna gjort ett fantastiskt gott jobb. Men ja, det är väl bara att fler engagerar sig i politik, när man får tänka på att de flesta politiker, de gör inte sådana här misstag. Det här är bara några som gör det, så blir det ju uppmärksammat i media. Så att det är ju inte att alla politiker gör sådana här överträdelser.
Men du tycker ändå att politiker gör ett bra jobb. Men det är intressant, jag är intresserad om det finns någon annan som lyssnar som har tankar kring hur... Alltså,
Men sedan finns det, för det är också en orsak att jag kommer ihåg de orden, hur det än går i valet är det en sak man säger kan. Vi förlorade politikerna, ja. Va? Jag kommer ihåg den formuleringen.
Ja, nu kommer vi också ihåg den. Nu har du dragit den två gånger.
Men det... Tänk mig, Thomas, jag ska skriva ät mera mesesmör, svenska forskare.
Ja, det är bra. Staffan Sjöström, tack så mycket för att du ville vara med.
Hej och tack.
Hej, hej och tack.
Hej och tack. Hej.
Vad tänker ni andra som lyssnar? Alltså hur behåller vi förtroendet? Är det någonting speciellt som behöver hända när det kommer såna här avslöjanden? Jag vet inte, jag har inget svar. Jag har bara frågor. Elias Berg i Norrtälje. Hej på dig.
Hej Thomas.
Vad vill du prata om?
Kul att vara med i P1 först och främst. Jag har lite ont i halsen så jag får se om rösten håller här, men jag gör mitt bästa.
Ja, vi ska nog lyckas.
Ja, vi kör. Jag är av uppfattningen att... Eller jag tycker att det är anmärkningsvärt hur vi överöses av opinionsundersökningar inför val, politiska val.
Ja.
Och jag skulle starkt vilja ifrågasätta behovet av de här opinionsundersökningarna och... Jag är väldigt intresserad av en kritisk granskning av effekterna av dem.
Ja.
Och för att förklara lite grann, vi går ju mot allt mer polariserat samhälle när det kommer till politiska uppfattningar. Tycker jag i alla fall.
Okay.
Och jag tror att det här spär på det, och jag tror också att det försvårar våra möjligheter att särskilja de politiska partierna, för att min uppfattning är att de tenderar att följa de här opinionsundersökningarnas resultat i vilka frågor som ger effekt på, det är så jag tror att de analyserar de här undersökningarna i alla fall.
Men jag tänker att om
man får en liten kappvändareffekt.
Ja. Men det finns ju länder där man har en tidsgräns efter den här, när man närmar sig ett val, så efter det här datumet så får man inte publicera några opinionsundersökningar.
Och, ja.
Och det skulle man ju kunna tänka sig i Sverige. Och det kan man
jag tycker det är uppenbart att det finns ett stort behov av det.
Ja. Men jag tänker politikerna. Även om det inte skulle finnas offentliga opinionsundersökningar som publiceras i media, så tror ju jag att politikerna själva kommer att förse sig med opinionsundersökningar som inte vi får reda på då. Och, så att den här vindflöjeleffekten kommer de ju förse sig själva med ändå.
Mm, jo, där har du nog en poäng. Det är väl trist. jag tycker det skulle finnas någon sorts... övertygelse, det är så pass stor övertygelse hos politikerna att de tror på det som ingår i deras program och deras vision och deras politiska övertygelse, och att de håller sig till den.
Ja.
Det är klart att de vill vinna val, men ska de vinna på det de tror sig behöva kommunicera, eller ska de vinna på det som de är övertygade om är rätt?
Mm. De kanske inte är så övertygade.
Nej, men varför jobbar de då inom politiken? det attraherar ju fel människor i så fall. Då handlar det ju bara om att vinna och ha makten. Jag har tänkt på det länge, och framförallt nu när jag hör att det introduceras ytterligare en typ av opinionsundersökning som dessutom kom från USA. Som jag inte
också
ser som
används i Storbritannien.
Ja. Ja, det kanske var Storbritannien förresten.
Och USA, ja.
Men det, just det här att man aldrig hör, det verkar vara som konsensus om att så här är det. Jag hör aldrig någon kritisk röst kring det här.
Samtidigt som man vet att det är rätt ofta som de slår fel. Så att det är lite grann som siare som sitter och tänker.
Ja, precis. Och det är samma sak där. Jag tycker, kan man inte liksom försöka föra in folk, befolkningen då, som är röstberättigade på ett annat sorts fokus inför val? Att vi verkligen tittar på valprogram. Och så, jag har inget jättebra förslag på ett alternativ egentligen. Jag bara reagerar på att jag tror det finns en stor risk i det här att både politiker och väljare stirrar sig blinda på fel saker.
Mm. Men kanske då att införa någon sån här gräns som man har i många länder, att ett visst antal veckor innan valdagen så är det sluta med att publicera opinionsundersökningar.
Det tror jag vore bra.
Bra. Tack för dina tankar.
Mm. Tack för att jag fick vara med.
Ja, hej. Bo Karlsson i Simlångsdalen. Hej på dig.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Thomas. Vad vill du prata om?
Ja, jag körde på en byväg i morse här och mötte en stor långtradare, ljustransportbil. Och vi kom ingenstans. Vi stannade där och pratade med varandra. Och,
ni kom inte förbi varandra, eller vadå?
Nej, det gick inte att mötas. Det var omöjligt. Ja. Personbil och stor långtradare på en byväg. Och han hade rätt att vara 3,20 bred, sa han. Ja. Och de vägarna kan man bara möta som man är 2,20. Mm. Så jag var ju tvungen att backa. Han kunde inte backa med släp och allting.
Nej.
Flera hundra meter. Och då tänker jag, om två sådana bilar möts, två sådana stora långtradare möts på en byväg, vad gör de då?
Ja. Det kan man fråga sig.
Men då kan ju inte backa med släp i kilometervis.
Ja, det kan de ju, men det tar ju tid.
Ja. Det här måste ju vara något fel. För det finns, jag menar, de vägarna är ju bara gjorda för 2,20 bredd.
Ja, och det finns inga mötesplatser och så. Liksom.
Nej.
Nej. Ja, problematiskt.
Jag tycker, jag har aldrig hört någon ha tagit upp det här någon gång. Eller, jag har aldrig funderat på det själv heller förrän nu.
Nej. Vad sades i samtalet mellan dig och lastbilschauffören då?
Det var trevligt. Ja. Men det var ju inget problem.
Men brukar detta hända, frågar du om det brukar hända chauffören ofta eller?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag kan tänka mig att det är nog ett stort problem. Ja. Jag har ju mött timmerbilar på den här vägen tidigare, men de brukar ju då köra ut med hjulparet så de nästan kör i diket.
Ja, de går ut lite längre där.
De har ju inte tid att stanna.
Nej, nej. Intressant. Ja, är det fler som har iakttagelser av den här arten och kanske vet någonting om det finns andra lösningar eller om det borde lösas på något sätt? Så får gärna
man måste ju,
ja.
Det säger sig själv att man måste ju tänka över det här.
Ja, ja. Bo, tack för dina tankar.
Tack Thomas, tack så bra.
Ha det gott.
Samma, hej, hej.
Hej, det här är Ring P1s direktsändning med samtal om allt möjligt, debatt och diskussion och annat. Sogol Mabadi i Göteborg, hej.
Hejsan, hejsan, hej.
Det, vi hade igår samtal om BankID. Det var en kvinna som berättade att hennes man har ALS och hon hade då i hemlighet och olagligt knappat in hans kod och sådär. Och det får man inte lov att göra. Och när hans BankID gick ut så blev det problem där att hon ville försöka få till att hon skulle kunna nyttja hans, hjälpa honom med hans BankID, och det går inte. Så det är en BankID-diskussion. Du hörde detta, förstår jag.
Jag hörde detta. Vad hette hon? Birgitta eller Gunilla?
Gunilla.
Dels ville jag ringa in för att stötta henne, för jag blev så himla ledsen för hennes skull egentligen. Hon försöker ju bara hjälpa sin man.
Mm-hmm.
Och det är ju mer liksom, det faller ju mer på anhöriga att kunna stötta upp nu våra äldre, och jag blev väldigt ledsen för hennes skull. Men sen har jag också själv försökt fixa fullmakt till mina föräldrar, framtidsfullmakt och sådana grejer inför framtiden.
Mm.
Och då minns jag att jag såg någonting i fet text längst ner på blanketten om just BankID och sådär. Men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men hon belyser ju ett jättestort problem.
Ja, för där gäller inte framtidsfullmakten, det var det hon sa också.
Nej. Ja, precis. Och jag bara tänkte, hur ska vi kunna hjälpa våra äldre.
Mm.
Vi kommer ju också få väldigt, väldigt mycket fler äldre och färre som kan ta hand om dem, och då blir det mer.
Och det är inte heller bara äldre, utan här var det en sjukdom då som gjorde att han inte kunde nyttja. Så att det är ett stort problem. Ja.
Ja, men precis, precis. Så jag vill egentligen dels stötta henne, lyfta min egen oro inför mina egna föräldrar, men också liksom, hur ska vi lösa de här problemen? För att Anhöriga behöver ju stötta upp väldigt mycket mer än tidigare, det vet vi ju.
Ja.
Och vi måste ju kunna ha de verktygen som behövs för att kunna göra det.
Ja. Vi la upp efter gårdagens program då, så la vi upp en diskussionstråd på vår Facebook-sida där man diskuterar i skriven form om det här då. Och jag kan citera därifrån. Hanna Karin, hon skriver så här: jag kan utföra ärenden för mina barn inloggad som mig själv, alltså via BankID. Jag kan agera för den juridiska person som mitt bolag är, även då inloggad som mig själv. Så varför inte skapa möjligheten att agera som make, maka eller förälder inloggad som sig själv via BankID? Det är väl en rimlig grej alltså?
Ja, det tycker jag med, för att många av våra anhöriga har ju bara oss barn, till exempel i mitt fall, som kan hjälpa till. Och det är också en språkfråga kanske, för min pappa är inte från Sverige ursprungligen och det är mycket grejer som jag kommer behöva göra för honom. Mm. Så vi behöver absolut kunna hjälpa till och göra det lätt, för vi har också vårt eget vardagsliv och vardagspussel som vi måste få ihop liksom. Så det ska gå smidigt.
Ja.
Och en sån grej känns som en enkel grej att lösa.
Man ska väl säga det också att det är skillnad på att använda... BankID används ju i många sammanhang som inte bara har med banker att göra, utan en identifikationsgrej. Och för när det gäller bankkonton och sånt, så kan man, där man också använder BankID, så kan man ju få... Att flera personer har tillgång till ett konto och så. Så det är inte den grejen vi snackar om, utan det är när man använder BankID som identifikation i andra sammanhang. Till exempel att gå in på 1177 och sådär.
Exakt. Ja. Det finns mycket som det kan öppna upp för om vi hade kunnat göra det med deras samtycke givetvis. Och det finns ju... Ja, du förstår.
Ja, det kom ett mejl här som jag tidigare i morse läste. Nu hittar jag inte just det, men jag kan referera till det. Och det var en man som skrev att ja, visst, hon begår en olaglig handling när hon gör det, men om man inte säger någonting så kan man göra det ändå. Och jag tror att det är så det funkar för många. Man gör det. Alltså min mamma... Jag hjälpte henne, hon hade det här systemet med att betala via bank eller postgiro där man skulle skriva på som ett gammalt system, och hon såg dåligt på slutet, och jag kan ju erkänna att jag har varit en brottsling. Jag har ju skrivit hennes namnteckning.
Vi ska inte behöva känna så liksom. Vi ska absolut inte behöva känna så, särskilt inte nu i dessa tider när man kriminaliseras lite för allt möjligt. Det kan vara... Ja, nu pratar jag väldigt så här generellt, men jag tycker inte man ska behöva känna att man gör något fel när man bara försöker hjälpa sina anhöriga i såna här frågor.
Nej.
Det känns jättemärkligt.
Och det här...
Nu skriker min son här.
Okej, ja. Du får ta hand om viktiga saker.
Ja.
Jättebra, tack för att du ville vara med.
Tack snälla, tack, hej.
Hej. Jag kan citera mer ifrån vår Facebook-tråd om det här då. Åsa-Maria, hon skriver: det är systemen som ska anpassas till individen, inte tvärtom. De ska stödja, inte hindra. Det ska alltid finnas fler alternativ att ta del av nödvändig samhällsservice, både digitala och icke-digitala system. Ja, den tråden kanske ni vill ägna er åt. Nu ska vi prata med Shida Firouz Fateh i Borås. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tackar!
Vad vill du prata om?
Jo, jag vill prata om den som ringde igår angående skolan och uppmanade att vi ska kolla på Finland och Norge, hur bra de har där.
Mm.
Och då tycker jag att vi måste också kolla på att de betalar ingen gratis mat till eleverna. Jag tror inte att eleverna får mat där.
Mm. Jo, Finland får man det, men inte i Norge.
Nej, att det kostar så mycket utöver när eleverna förstör väldigt mycket. Och det blir inga konsekvenser. Man har inte så mycket att komma med. Och sen går allt resurs till de elever som förstör.
Mm.
Och låter inte skolan kunna utvecklas på rätt sätt. Och då sitter vi på samma ställe och trampar.
Mm. Men samtidigt, jag tror det som hon pratade om igår, det handlade väl mer om betygssystem och så. Det vill säga man kan titta på de... mera hur man har organiserat skolan eller hur, ja, hur betygssystemet funkar.
De hade mycket mer resurser, de hade riktiga specialpedagoger, de hade dubbel besättning för lärare och sånt. Så det är inte bara det här med betyget, för att du ska få en betyg, då måste man ha den förutsättningarna. Men det jag tycker är så synd är att man fokuserar väldigt mycket på det negativa. Alltså, tolkar man inte fel nu, om eleven inte lär sig, om eleven har det svårt och man lägger alla resurser på det här och ändå är i samma, samtidigt det finns elever som vill, elever som försöker, elever, och då går inte satsen. Jag tror vi satsar lite fel.
Borde vi inte satsa så mycket på dem som behöver extra hjälp alltså?
Ja, men vad är extra hjälp? Jag menar, först måste man ha klart för sig att vilket hjälp eleverna behöver. Och då tycker jag att skolan är lika skyldig att betala och stödja de elever som uppnår och vill höja sig mer. Vi låter dem stå i hyllan för de klarar sig. De är alltid i skolan, de sköter sig, vi behöver inte. Och det här är inte lika värde. Den elev som hörs mycket eller har föräldrar som kan göra helvete för skolan, de eleverna får väldigt mycket uppmärksamhet. Det kan finnas elever i samma situation men har inte föräldrar som gör det svårt för skolan, kräver mycket, ringer inte mycket, den får inte möjligheten. Så att det är inte att vi verkligen bara sitter här och tycker att det här ska få den. Nej, de som är jobbiga föräldrar får väldigt mycket stöd. De kan påverka otroligt mycket i skolan. Samtidigt om man inte har den så får du inte samma möjlighet. Och jag tycker att skolan är helt gratis, det är underbart. Men någonstans måste det stå för de elever som förstår skolan. Det är liksom att du har en glasvatten som är rent och fin, så kommer en droppe gift i den och förstår för alla. Det behöver inte vara många elever. Ja.
Hur förändrar man det här? Förändrar man det inom skolan? Vilken makt har föräldrarna? Och hur mycket förändras det här med politiska beslut, tror du?
Politiska beslut är nummer ett, tycker jag.
Det är valår
i år. De ska inte vara rädda och fegisa för att kunna liksom sätta gränser. Man vill sätta ungdomarna i fängelse för att de begår brott. Men man har inga konsekvenser i skolan när de förstår 10 pennor, när de sparkar sönder dörrar, när de slår sönder sina datorer. Så de får tänka, vad har vi makt att begränsa skadorna på skolan så att de pengarna kan användas på rätt sätt?
Ja, där har vi en skoldebatt till. Den tar vi gärna i Ring P1. Tack ska du ha, Shida.
Ja, tack.
Hej. Andreas Hedström i Uppsala, välkommen till Ring P1.
Hejsan.
Vad vill du prata om?
Jo, men det är ju valår som du sa nyss. Och då så funderar jag på det här, för vänstern, jag följer de politiska debatterna och så hör man ju då att man vill skruva upp skatterna då på lite olika saker. Men då just när det gäller inkomstskatten så säger man ju ofta då att man vill att de som tjänar mycket ska bidra mer. Mm. Och då undrar jag, för det framkommer inte riktigt om man vill så att säga skruva upp skatten ytterligare. För vi har ju faktiskt progressiv skatt och jag tycker det är synd att man inte talar om det i debatten så att säga. Man framhäver ju att man vill ha in mer skatter och det kommer vi att behöva också. Och det är ju en stor fråga i sig. Hur ska man få in skatter när vi väl får in en massa AI då, som ersätter en massa arbetsplatser? Mm.
Men bland annat har man ju föreslagit fastighetsskatt igen. Alltså det är ju inte bara inkomstskatt man pratar om utan det är ju andra skatter.
Nej, just det. Och det är väl det som skulle vara skönt att få lite förtydligande på. Är det ytterligare ökning av den redan progressiva skatten? Men det där vill man ofta inte nämna utan man säger att man vill att de som tjänar mycket ska bidra mer. Men okej, är det fastighetsskatten det gäller och sen är det förmögenhetsskatten då? Eller?
Ja, jag vet inte. Du får inte fråga mig. Jag har inget politiskt parti.
Jag tycker det är inte tydligt vad man vill skruva på här.
Du vill veta mer exakt vad tänker ni er? Ja, men det är väl rimligt krav?
Ja, lite så. För då vet man ju vad man röstar på liksom.
Ja, visst.
Det som är synd är väl att jag betalar ganska mycket skatt och den är ju redan progressiv. Men
Men, vill man ändra på det? Ja, men visst, en tydlighet i den frågan. Jag vill tacka dig där, för jag tänkte att jag ska få in ett kort samtal till.
Okej,
okay. Ja, tack ska du ha. Lars Hägerström i Näversjön, hej på dig.
Hej, hej.
Väderleksrapporten, vill du säga någonting om?
Ja, för 17. Alltså, det är ganska ofta så. Din producent sa att de brukar beskriva vädret bättre där det är mer intressant.
Jaha, i väderleksrapporten, ja.
Ja, och då upplever jag att Götaland och Svealand har jäkligt intressant väder. Medan vi i Norrland, som är 120 mil jämfört med 70 mil ner då. Från,
ja, ja. Man är mer exakt, menar du, i Götaland och Svealand? Det är södra och västra och norra och sådär.
Ja, visst är det så. Det är bara att lyssna på dagens väderleksrapport.
Ja. Hur är det i praktiken då? Är det väldigt stor skillnad? För, alltså, jag vet att man pratar om södra och norra Norrland och man pratar om fjälltrakterna. Men finns det ytterligare skillnader som borde komma in, menar du?
Ja, men självklart. Alltså, vi har ju en solkust här uppe i Norrland.
Mm.
Det känns säkert till, ganska långt upp i Bottenviken. Och sen har vi då södra Norrlands inland där jag bor.
Mm.
Och så södra Norrlands inland och fjälltrakterna. Jag är väldigt nära fjälltrakterna faktiskt. Ja. Och det är en jättestor skillnad.
In med mer definition av vädret i olika delar av Norrland. Ska vi sammanfatta samtalet så? Nu ska snart ekot in här så vi kan inte prata så mycket mer. Lars,
nej,
tack ska du ha.
Då gör vi det.
Ja.
Ja,
ja, det var dagens program. Får ni ju fundera på om ni tyckte att det var bra. Så gör vi ett nytt program imorgon.